Känns som ni är så långt borta och utspridda alla nu. Man har vant sig lite med den här sommargudstjänstsättningen med alla var så här nära. Jag tror att jag lite hoppar ner så här. Det går bra, va? Ni ser mig i alla fall. Ja, nu ska vi börja en ny predikoserie som handlar, alltså det är 7 predikningar om Gud. Och den första, den har fått titeln Du blir som den Gud du tillber. Och vi ska läsa först från psalm 115. Och det finns inte med i de nya testamentet, va? Det är bara nya testamentet på borden. Så ni får hänga med här på PowerPointen istället. Oj, det var inte lätt. Han använde en liten ny typsnitt där, men det... Det är lite litet, men ni får lyssna helt enkelt aktivt när jag läser om ni inte ser. Eller så kan vi också flytta fram lite närmare, kanske. Inte oss, Herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära, du som är god och trofast. Varför ska folken få säga, var är deras Gud? Vår Gud är i himlen, allt vad han vill, det gör han. Deras gudar är silver och guld, verk av människohänder. Mun har de, men kan inte tala. Ögon, men kan inte se. Öron har de, men kan inte höra. Näsa, men känner ingen lukt. De har händer, men kan inte gripa. Och fötter, men kan inte gå. Ur deras strupe kommer inga ljud. Det som gjorde dem ska bli som dem. Ja, alla som sätter sin lit till dem. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, tack för att vi får lyssna till ditt ord. Tack för att du har uppenbarat dig för oss genom ditt ord, Herre. Vi ber att vi ska få ett öppet hjärta, att vi får vara lyhörda för vad du vill säga till oss den här stunden. Jag ber att det som kan stå i vägen bara ska få falla ner av det som jag säger, och att det som kan ge liv ska få ge liv in i våra liv, Herre. Kom, heligande. Vi ber. Amen. Alla vi människor, vi lutar vårt liv mot någonting. Vi vill ha någonting som hjälper oss att få mening och mål med vår tillvaro. Det är djupt mänskligt och väldigt naturligt. Det är ingen av oss som vill irra runt planlöst, utan vi vill få hjälp att få struktur på världen, att förstå den och att navigera i den här världen. Och den här längtan och det här som driver oss att söka det här, det kan man kalla för olika saker. Man skulle kunna säga att vi alla följer någonting. Vi är alla följare av någonting. Av en livstanke, av en ideologi, att vi följer någonting som hjälper oss att förstå den här världen. Man skulle också kunna säga att vi alla tror på någonting. Att vi är troende på något. Och att vi bygger vårt liv på tron på någonting. Och man skulle också kunna använda ett för oss kanske lite starkare och ovanligare uttryck. Och säga att vi alla tillber någonting. Att vi alla är tillbedjare. Det är någonting som vi sätter främst i våra liv. Det är någonting eller något... Någon eller något som formar oss, vilka vi är, vilka beslut vi tar, hur vårt liv blir. Vi är alla tillbedjare. Och det som vi tillber, det formar oss. Vi blir som den Gud som vi tillber. Och då kan man ju fråga sig, vad är det som formar mig? Vad är det som formar dig och ditt liv? Vad är det som formar dina val, dina beslut, det som blir ditt liv? Ibland är det väldigt uppenbart för oss själva och för andra. Men många gånger så är det mer lite dunkelt för oss. Det är ofta osynliga gudar som vi följer. Vi är inte medvetna själva om vad det är som är kanske den främsta drivkraften i våra liv. Vi är inte medvetna om vem eller vad som vi har satt på tronen i vårt liv. Men vad det än är så kommer det forma oss på djupet. Du blir som den Gud du tillber. Tom Wright, han skriver i en bok som heter Helt enkelt kristen så här. Man blir lik den man tillber. När man stirrar på någon eller något med vördnad, beundran och förundran börjar man ta till sig lite grann av det föremålets karaktär. De som tillber pengar blir så småningom mänskliga räkneverk. De som tillber sex blir besatta av sin egen attraktionskraft eller förmåga. Och de som tillber makt blir allt mer hänsynslösa. Du blir som den Gud du tillber. Igår så såg jag på den tredje Narnia-filmen som en del i mina predikoförberedelser. Det bygger på den här serien av böcker som C.S. Lewis skrev. Och den tredje filmen, den heter ju Kung Caspian och skeppet Gryningen. Och den handlar just om de här frågorna. Och därför Lucy och Edmund och Caspian brottas med just det här. Lucy, hon drömmer om skönhet. Hon vill bli lika vacker som sin syster. De finns på en bild, tror jag. Titta där. Edmund, han drömmer om makt. Att få härska och regera över andra. Och Caspian, han har satt sin döda pappa på tronen. Och gör allt för att få hans gillande och godkännande. Och de här drivkrafterna i deras liv är ganska dolda för dem själva till en början. Men det hotar att få ödesdigra konsekvenser. Inte bara i deras egna liv, utan också för hela Narnia, som är den värld där de finns i. Men med sig har de också sin kusin Eustace. Och han är mer bara på tvärs med hela tillvaron. Han är inte nöjd med någonting. Och han, ända tills han springer på av en tillfällighet, en skatt, en guldskatt. Och han blir helt begeistrad över den här skatten. Han springer ner och börjar plocka på sig så mycket han kan, för nu ska det ju äntligen vända. Det som har varit elände i hans liv ska ju genom den här skatten förvandlas till framgång för honom. Plötsligt händer det, som Trissreklamen säger. Han kände på samma sätt. Plötsligt händer det förvandlas mitt liv. Men det visar sig att det här är inte vad det ser ut att vara. Det är drakguld som han har funnit. Och istället för att bli fri och få framgång så förvandlas han själv till en drake. Du blir som den Gud du tillber. I psalm 115 som vi började att läsa så inleds det med att tillbe Gud. Där står det, inte oss Herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära. Du som är god och trofast. Vi människor, vi är skapade för att tillbe den levande Guden. Han som är god och trofast. När Mose fick ta emot de 10 budorden, då var det här det första budet. När han gick upp på Sinai så stod det så här. Jag är Herren din Gud som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe eller tjäna dem. Det var det första budet. Inga andra gudar, inte tillbe någon annan. Och när Jesus senare, långt långt senare, fick frågan, vad är det största budet? Då var hans svar, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Den främsta uppmaningen till oss människor från Gud själv, det är att vi ska älska och ära och tillbe honom. Varför är det så? Varför ska vi göra det? Är det för att Gud är någon typ av egoistisk tyrann som bara vill ha blind lydnad och som ni vet, så här, man kan se i diktaturer, eller har läst om i diktaturer, där man tvingar ut folken på gatan och de ska se glada ut och vinka med flaggor i något slags propagandasyfte. Är det där som det här handlar om? Jag tänker att vi är ju så präglade av individualismen, av en övertro på vår egen frihet och vår förmåga att själva fatta beslut över våra liv. Så det ligger nära till hands för oss att tänka så. När vi hör att någon gör anspråk på vår fulla uppmärksamhet. Någon utanför oss själva ber att vi ska sätta han i främsta rummet. Och det väcker det här hos oss. Nej, men va? Men kom då ihåg att vi ju alla alltid tillber något eller någon. Vi är alla följare av något eller någon. Vi tror alla på någonting. Vi tillber alla någon gud. Frågan är bara vem eller vad. När Bibeln ska svara på vad det är som håller att luta hela sitt liv emot. När Bibeln ska ge svar på vad det är som vi ska följa. Då är det just det här som är svaret. Att vårt liv får sin mening när vi lever det i tillbedjan till Gud. För vi är från början skapade till att likna Gud. Till att vara hans avbild. Gud sa det, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. Så när vi lever i tillbedjan, det är då vi blir sant mänskliga. Det är då vi blir människor fullt ut, så som Gud har tänkt att vi ska vara. Det är då vi blir allra mest oss själva, som Gud har tänkt att vi ska vara. Hans avbilder, lika honom, det blir vi när vi lever i tillbedjan. Det är då vårt liv får sin mening. Det är då vårt liv får sitt mål, när vi lever livet vända mot Gud i tillbedjan till honom. Men ändå, den här salmen, den börjar ju med tillbedjan till Gud. Men redan direkt så vänder det. Och så står det så här. Deras gudar är silver och guld. Verk av människohänder. Så snabbt och lätt byter vi människor ut den levande guden mot gudar vi själva har skapat. När Mose fick ta emot lagen, när han fick gå upp på Sinai berg och möta Gud själv, då fick folket stanna kvar nedanför. Men de såg hur det bara blixtrade och dånade. De förstod att där är den levande guden. Och de hade ju alldeles nyss varit med om att bli befriade ut från slaveriet. Genom Sävhavet, Röda havet. De hade fått se under och tecken ske. Men nu dröjde det. Nu hade ju Mose försvunnit upp på berget och han var där i 40 dagar och 40 nätter. Och det står så här. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget samlades de kring Aron och sa till honom: gör oss en gud som kan gå framför oss. Vi vet inte var den där Mose har tagit vägen. Han som förde oss ut ur Egypten. Aron svarade dem: ta guldringarna och öronen på era hustrur, söner och döttrar och kom hit med dem. De tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem, knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Och de ropade: detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. En dryg månad. Och sen ropar de: ge oss en Gud, ge oss en annan Gud. Så kort är vårt minne att vi inte ens mer än en dryg månad klarar av att hålla i minnet vad Gud har gjort i historien och vad Gud har gjort i våra egna liv. Otåligt börjar vi så snabbt titta oss omkring. Finns det något annat? Något jag kan ta på? Något som är tydligare? Något jag kan följa? Något jag kan se? Ge oss en Gud, ropar vi människor. Så snabbt och otåligt. Paulus han beskriver det här långt senare. Den här drivkraften vi människor har att skapa våra egna gudar. Att vända oss bort från den levande guden. I Romarbrevet 1, där står det så här. Han beskriver människan och säger, de ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. De bytte ut och ersatte med någonting annat. Du blir som den gud du tillber. Att byta ut den levande guden och ersätta den med andra gudar får konsekvenser. Och så här fortsätter han lite längre fram i vers 8. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tankesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud, de är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. Så beskriver Paulus konsekvensen av att vända sig bort från den levande guden och ersätta hans plats med andra gudar. Istället för att bli präglad av Gud, istället för att bli lik Gud, att bli en avbild av honom, så blir man istället lik någonting annat. Man präglas, formas av det som man är förundrad, vördnad och beundran, vänder sig till och tittar på tillräckligt länge. Du blir som den Gud du tillber. Sätter du makt och inflytande främst, så kommer du likt Edmund frestas att förråda dina vänner, att försaka din familj, att hänsynslöst ta dig fram över andra för att nå ditt mål. För det är vad makten kräver. Makten vill forma hungriga människor som vill ha mer makt. Sätter du yttre skönhet främst, så kommer du upptäcka, precis som Lucy gör i den här filmen, att det här som vårt samhälle lovsjunger och eftersträvar så mycket skapar och urholkar självkänslan helt. Man glömmer bort vem man själv är, vilka unika gåvor Gud har lagt ner i ditt liv, vad som är unikt just för dig, och kvar blir tom yta och trasig tomhet bakom. Sätter du en annan människa som Gud i ditt liv, precis som Caspian hade satt sin döda pappa som en Gud i sitt liv. Om du sätter en förälder eller en chef eller en idol eller din bästa vän eller till och med dina barn på den platsen som bara är för Gud, blir de Gud i ditt liv, då kommer du garanterat bli besviken. Ingen annan människa kan axla ansvaret att vara Gud i någon annan människas liv. Man kan bara misslyckas. Det kan bara bli besvikelse. Och är det så att du sätter pengar allra främst, då är risken stor att du en dag upptäcker att du har förvandlats till en drake. Du blir som den Gud du tillber. Låt mig bara förtydliga att alla de här sakerna som vi tar upp, pengar, skönhet, förebilder i föräldrar och vänner, även makt, allt det här kan ju rätt använt berika både ditt liv och andra människors liv. Har du en position där du har makt, så kan du använda det till att göra gott, fatta goda beslut för dig och andra. Har du förebilder, så behövs de för att du ska mogna och utvecklas som människa. Har du pengar så kan de få bli till stor välsignelse för andra människor. Mode, design, estetik, det kan ju verkligen berika livet. Locka fram kreativiteten hos oss. Allt det här kan vara så gott om det har rätt plats i våra liv. Men det är när vi börjar tillbe de sakerna som det deformerar oss. Som det deformerar våra liv. Förminskar oss. Binder oss. Du blir till den Gud du tillber. Men vad är det då som händer om vi tillber den levande guden? Vad händer om vi tillber den levande guden? Ja, så här står det i Kolosserbrevet 3:8-17. Ett lite längre stycke. Så. Men nu måste ni lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt i er den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Och då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus är allt och i alla. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra. Var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska ni också förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lämmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymne och andlig sång i kraften av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord och handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Visst är det en vacker beskrivning av den människan som lever i tillbedjan. Tålamod, mildhet, godhet. Och med kärleken som band som binder samman. Och framför allt är det ju en beskrivning av en gemenskap. Där vi tillsammans får gestalta det här. Där vi får förlåta för att vi har blivit förlåtna. Vi blir som den Gud vi tillber. Och den här gemenskapen bygger ju inte på hierarki. Bygger inte på makt. Bygger inte på vilka som är inne eller ute. Utan det här är en gemenskap där vi alla är kroppsdelar i samma kropp. Där vi är bröder och systrar med varandra. Där det inte spelar någon roll om man är chef eller om man är arbetslös eller om man är student eller om man är forskare. Vad man än är, vi är alla lika. För Kristus har blivit ett i oss. Vi har blivit ett i Kristus. En gemenskap som är så annorlunda mot så mycket annat av det vi möter i samhället. Där det handlar om just hierarkier eller att vara inne eller ute. Eller där man mäts och bedöms. Men här målas upp någonting helt annat. Ett folk som tillber Gud blir lik honom. Blir ett folk där man blir en gemenskap. Där man förlåter varandra. För att vi har blivit förlåtna. Där man har fördrag med varandra. Man är tålmodig med varandra. När vi misslyckas, när vi är irriterande, så har vi fördrag med varandra. För att vi har fått ta emot så mycket av den levande guden. Och det är hans bild som får forma vår gemenskap och våra liv. Men vad händer om man faktiskt har förvandlats till en drake? Vad händer då? Om man faktiskt är bunden av någonting annat. Om man inser att det är någonting annat som har fått snärja mig. Som har fått deformera mig och mitt liv. Och som jag har blivit slav under. Vad händer då? Kan man förvandlas till en liten pojk igen. Eller en liten flicka igen. När Justus försökte bli fri från den här draken han hade förvandlats till, så gick inte det. Hur han än slet och bet i det här fjället som, och taggarna och vingarna, så kunde han inte bli fri. Inte förrän han möter lejonet Aslan, som kan riva med sin tass och som kan ryta så att det bränner. Då först blir han fri. Han kan inte göra det i egen kraft. Men då blir han fri. Och när han ska berätta om det här för de andra, så säger han: ja, det gjorde ont. Men det var en bra smärta. En sån som när man drar ut en tagg ur foten. Det kan vara smärtsamt att bli befriad. Och det är definitivt inget som du och jag klarar i egen kraft. För det handlar inte om att vara duktig eller kompetent eller väldigt stark. Nej, det här krävs en frälsare. Här krävs det en räddare. Och de goda nyheterna är att Gud, han vill göra allt för att vi ska nå det goda. Och genom Jesus Kristus blir vi befriade. Han befriar oss. Och det kan smärta att inse att jag har satt någonting annat på hans plats. Det kan göra ont att plocka ner det som jag lutar hela mitt liv emot. Det som ger mig min trygghet, min stabilitet, den som säger vem jag är, den som ger mig mitt värde. Att plocka bort det kan göra ont. Var smärtsamt och omskakande. Men man är inte ensam, utan det är han som gör det. Och vi blir befriade när det får flytta ner och få sin rätta plats i våra liv. Så att vi igen kan sträcka på oss, leva vårt liv i tillbedjan inför honom, som vill att vi ska få likna honom. För det är det vi är skapade till. Så om du tänker att det finns någonting i ditt liv, kanske en människa som har fått en alldeles för viktig plats, som har blivit en gud i ditt liv, så får du lämna det till Jesus och säga: jag vill att du ska ha den platsen igen. Befria mig från det som binder mig i den här relationen. Kanske är det någon annan ideologi som har tagit den här platsen i ditt liv, som du har satt hela ditt hopp till. Så får du lämna det och säga: Gud, jag vill att du ska ha den platsen. Det är bara du som kan befria mig. Vad det än är som du har hängt upp saker på, din egen kompetens, din karriär, som du känner det har fått fel proportioner i mitt liv, så får man lägga ner det vid honom och säga: forma mig efter din bild istället. Jag vill inte formas av det där andra, jag vill formas av dig. Det andra kan användas till gott och bra, men det, jag vill bli formad av dig. Och med frimodighet så får vi stämma in i inledningen på den här psalmen som vi läste: inte oss, Herre, inte oss, utan ditt namn ska du ge ära, du som är god och trofast. Amen. Ja, himmelske Fader, vi tackar dig för att du i din godhet vill befria oss till tillbedjan med hela våra liv igen. Du ser hur så lätt vi bygger våra egna gudar. Hur otåligt vi ropar: ge oss en gud som vi kan följa, när du är allt vi behöver. När det är dig vi är kallade att följa, ära och tillbe. Kom och forma oss efter din sons bild, så att vi får vara med och bygga en gemenskap som är som den vi läste om. Som är fylld av barmhärtighet, godhet, tålamod. Där vi har fördrag med varandra, där vi förlåter varandra. Där vi får spegla dig och allt det goda som du är. Kom, helige Ande, och befria oss från det som binder oss, som vill förkrympa oss, som vill ta din plats i våra liv. Vi vill lägga ner det inför dig och upphöja dig för den du är. Amen. Kan stå upp tillsammans.
With mercy you showed me your unfailing love, your holiness purchased my sin. Your blood has redeemed me, I'm lost in your grace. With patience you cleanse me within. Make me pieces of my life and make them new. Make me like you. Make me wholly, completely brand new. To love the unloved ones, to count all but loss, take up my cross for you. To picture you broken, to see you as king, for you anything I would do. Make me like you. Take the pieces of my life and make them new.
Oss gemensamt stämma in i kyrkans tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Ja, himmelske Fader, tack för att du är allt det som vi just har bekänt. Tack för att vi av nåd får tillhöra dig. Herre, jag ber att vi var och en rätt skulle förstå hur tillvaron är funtad. Att det är du som är alltings ursprung, att det är du som är alltings mål. Herre, hjälp oss att vända vår tillbedjan mot dig, så att vi inte tillber de falska avgudarna, utan att vi vänder våra liv till dig, du som är allt livs ursprung. Herre Jesus Kristus, tack för att du inte bara är våran personliga lilla Gud, utan att du är hela skapelsens Herre. Tack för att du vill att ditt rike ska utbredas över vår jord. Tack för det vittnesbörd som vi fick ta del av förra söndagen, när våra vänner från Mongoliet fick berätta om hur du har planterat en längtan i deras liv. Tack vare att Magnus och Maria kom dit för 20 år sedan, 30 år sedan, Herre. Och att de idag får se den frukt som har kommit ut ur detta. Och hur Guds rike får fortsätta att växa i den delen av världen. Vi tackar dig för det arbete som Lars och Barbro har gjort och som de gör i Rumänien. Herre, vi ber att du ska fortsätta att välsigna dem. Att de ska få fortsätta att förmedla hopp in i hopplösa situationer. Vi tackar dig för den världsvida kyrkan och alla dess uttryck. Och vi tackar dig för att vi som enskilda också får ha dig som Herre i våra liv. Herre Jesus, du är det levande brödet som kommit ner ifrån himlen för att ge världen liv. Den som kommer till dig ska aldrig hungra, och den som tror på dig ska aldrig någonsin törsta. Himmelske Fader, vi upplyfter våra hjärtan till dig. Du ensam är värd vårt lov. Tack att vi i den här stunden förenas med alla heliga, med den himmelska härskaran, och tar del i den himmelska gudstjänsten. Och vi vill inför din tron sjunga helig, helig, helig.
Helig, helig, helig är Herren Gud, den allsmäktige, han som var och som är och som kommer.
Lovad vare du, himmels och jordens Herre, som förbarmat dig över oss och utgivit din enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Sänd din ande in i våra hjärtan att han hos oss ska tända en levande tro. Kom helige ande över detta bröd och vin. Tack för att vi i tro får ta del av Kristi kropp och blod. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade Gud, gav åt lärjungarna och sa: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er och för de många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Ja, Fader, vi firar denna måltid för att påminna oss om din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi bekänner oss till Kristi liv. Vi proklamerar vårt beroende av dig och av våra kristna syskon. Låt oss alla genom den heliga ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Amen. Låt oss också be den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Hälsa nu varandra med Guds frid. under det att vi firar nattvard så finns möjligheten att lägga en sten framför korset som en symbol för något som tynger dig och som du vill lägga ner framför Kristi kors. Likaså så kan du böja knä framför Kristusbilden och vända dig till Kristus med dina böner. Eller tända ett ljus på Kristusljuset för att Kristus ska lysa in i en speciell situation. Känner du att du vill ha personlig förbön så finns möjlighet till det längst ner i lokalen. Och om du känner att du vill bidra till vårt arbete bland Linköpings fattiga och runt om i världen kan du lägga ett bidrag här framme. Kom, allt är redo. Och idag har vi en station. Känner du att du har problem att böja knä så ställ dig vid sidan om så får du del av brödet och vinet. Uppstod för dig. Jesus 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 uppstod.
Uppstod, Kristus kommer igen. Det
trons mysterium som ger oss.